Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är YouTube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Den här gången tar vi oss an novellsamlingen Vi hör av oss, skriven av Jakob Sundberg. Vi pratar också om böcker som vi ogillar fast alla andra verkar älska. Dessutom blir det såklart boktips från Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson och Jenny Jakobsson på böcker som de själva älskar.
Vi har ju läst den här nu, till det här avsnittet.
Ja.
Vad tyckte ni?
Jakob Sundberg, Vi hör av oss.
Ja. Mm. Ja. Vi kanske ska berätta lite först. Det är ju en novellsamling.
Just det.
Med lite olika noveller som utspelar sig på olika typer av anställningsintervjuer. Vad tyckte ni om den då?
Ja, alltså, jag gillar ju upplägget. Jag tycker det är skitspännande med att liksom skriva noveller på samma tema egentligen. Mm. Och komma in i dem på helt olika sätt. Alltså ibland i den som blir intervjuad och ibland i den som intervjuar. Mm. Jag gillar titeln. Alltså vi hör av oss tycker jag är jättebra. Vi vet alla att det är ett dåligt omen om någon säger så. På slutet. Alltså ring inte mig, vi ringer dig. Mm. Då vet man ju vad klockan är slagen direkt. Mm. Så det känns ju, det är lite dålig stämning här redan. Alltså vi hör av oss och så. Och det kan ju vara lite dålig stämning ibland i på anställningsintervjuer. Kan man väl säga. Jag vet inte om ni har varit med om det, men det har i alla fall jag varit med.
Jag har inte varit på så många anställningsintervjuer faktiskt. Jag har jobbat hela, alltså jag har inte haft någon anledning.
Nej, okej.
Okay.
Så anslaget är ju alltid detsamma. Vi kommer in i en anställningsintervju och oftast lite innan den va? Alltså där vi får följa någon som funderar kring det här. Och sen så själva anställningsintervjun och så lämnas vi på något sätt med någon mer vetskap om hur det här ska gå eller hur det inte ska gå. Så
precis.
Kan man väl säga.
Precis.
Ja.
Vad har ni för liksom sammanfattning?
Det är roligt liksom på det sättet att, just som du säger, att det är samma tema. Så att då vet vi liksom vad vi har att vänta oss. Och man kan väl säga att författaren har ju, den är ju ganska stereotyp egentligen. Det är liksom, ungefär som att han har tagit ett gäng personligheter och skruvat till de här personligheterna. För att man känner ju igen lite grann, liksom, känner igen personerna i, man har ju träffat en person som är typ så här, kanske inte så
skruvar
extra allt liksom, som den här personen är. Men man känner ju igen karaktärerna liksom. Och det är ju kul.
Det är menat som lite satir, va? Tänker jag. Alltså det är medvetet lite så absurt.
Ja, men det måste det vara.
Så.
Jo, det står väl på baksidan tror jag. Men jag har faktiskt lite svårt med det. Jag upplever det som provocerande.
Ja, okay.
Alltså nej, men jag kan tycka att jag kan nästan bli förbannad faktiskt.
När man skriver till
det
så?
Ja, men alltså, ska jag förklara det? Det är så skruvat så det blir inte trovärdigt för mig. Och då blir jag irriterad. För då känner jag att det slösar i min tid. Alltså så, för min skull. Så att helt ärligt så läste jag faktiskt inte ens ut den. Den är tunn. Jag läste många men jag läste inte ut den. Och det var för att sista som jag läste så kände jag bara, nej, för jag bara satt och eldade upp mig. Och då kände jag det inte värt att gå igång och vara arg. liksom så.
Ja, alltså innan jag läste den här så av en slump läste jag en recension i DN. På den här.
Just det var det ju.
En fruktansvärt elak recension på den här novellsamlingen. Jag måste säga att den recensenten får nog nästan ta och skämmas lite. Det är lite för tufft, vad man än tycker, tycker jag. Alltså, det är någon jävla anständighet. Men jag blev jag ska säga att det gjorde att jag blev väldigt nyfiken på den här novellsamlingen när den blev så totalsågad i den här recensionen. Det minns jag från någon så här recension av ett band på 90-talet också. De fick en så här toksågning, vilket gjorde att deras publik typ ökade och att de fick ett intresse.
Var inte det hon och Jenny Wilson?
Exakt. Det blev motsatt effekt.
Vad heter de nu igen?
De hette First Floor Power. Ja, och det var en fruktansvärt elak recension som snarare stegrade intresset för dem. Mm. Det har jag ingen aning om det är samma effekt här. Jag bara vet att det var länge sedan jag läste en så elak recension. Så jag försökte liksom nollställa det när jag skulle läsa den här. Sen så är det ju så att det kanske finns vissa poänger i den här recensionen ändå. Alltså det är ju inte klockrent, den här novellsamlingen tycker jag. Alltså just det här skruvade, absurda, och att människor är så totalt clueless ibland. Mm. Alltså, och aldrig möts. De frågar och svarar och samtalar, men det är två samtal som pågår parallellt och aldrig mötas dessa två. Mm. Vi fattar det efter två noveller.
Mm.
Så. Mm. Då kan jag undra lite så här, alltså variationen kanske saknas lite i det här. Även om jag ändå vill säga att jag gillar titeln, jag gillar att sätta människor i samma situation om och om igen, så. Mm. Så blir det lite repetitivt kan jag tycka.
Ja, de är lite för lika.
Ja.
Även om han har gjort dem olika så är de ändå för lika, för de får samma de här konstiga diskussionerna som jag tror inte skulle kunna uppstå på en anställningsintervju.
Nej, fast det är inte på det sättet.
Nej, precis.
Det
nej.
Ja, det ska ju vara. Ja, precis. Det skulle vara. Ja.
Men sen är det väl, jag menar, det är, alla läser ju på olika sätt och jag har svårt för humor överhuvudtaget när jag läser.
Mm.
Men om jag skulle fått den uppläst, kanske som ljudbok, då kanske jag hade upplevt den på ett helt annat sätt.
För det är ju menat som humor och satir. Mm, ja. Det är så jag tänker
precis, ja, precis. Men jag blir arg.
Ja, du blir arg. Och jag garvar inte lika ofta som man kanske som författaren skulle önska. Ja, att jag... Det är inte dåligt, men det är inte tillräckligt på något sätt. Tycker
men,
jag.
Men hur upplever ni alltså själva formen på berättelsen? Tycker ni att det är noveller?
Ja, du menar, det tycker jag.
Mm. Jag upplever att det nästan är som kapitelutdrag.
Du menar att man kan läsa det som en roman?
Nej, inte så. Utan varje egen liten novell är som en kort berättelse. Jag skulle inte säga att det är noveller. Nu kanske jag blir liksom lynchad, men... Jag har ju varit med i så här novelljury och läst enorma mängder med noveller. Och då är det ju så himla viktigt det här med början, mitt och slut. Och här är det liksom en början och sen bara glider det så här. Och så finns det liksom inte något riktigt slut heller. Det bara börjar och så bara... Så jag vet inte, jag får en känsla av att det är mer så här...
Han liksom följer inte riktigt en så här dramaturgisk kurva.
Nej, precis. Och det är därför jag känner att är det verkligen en klassisk novell? Liksom, håller det.
Ja, men det är som att ställa sig frågan, vad det är konst?
Ja, i och för sig, det har du rätt i. Ja. Men det är för att jag är så insnöjd på våra de här jury.
Ja, så.
Men
vad mig anbelangar så får Jakob gärna skriva mer.
Mm, absolut.
Alltså, jag tycker inte att det här är förlorat på något sätt, men det skulle vara spännande att se kanske en roman med en början, en mitt och ett slut av den här författaren.
Ja, absolut.
Den är ganska snygg också.
Ja, alltså jag var superpeppad på den här just för att den är så snygg.
Mm.
Och att det är roligt anslag vi har just med anställningsintervjuer. För vi har ju alla suttit på dem och liksom, vet ju vad som händer.
Ja.
Sådär, och hur man känner sig. Och, så att, ja, jag tyckte också att den var liksom en trea, om jag skulle liksom, 2,5-3 ungefär. Skulle jag säga. För att den var ju inte helt, den var inte dålig liksom. Men det var ju inte det bästa jag läste heller.
Vi hade hoppats på något.
Ja, precis. Jag hoppas på lite mer, men ja.
Vi ska prata lite om populära böcker som har sålt mucho mucho. Och som vi inte är med folkskaran i deras hyllningskör. Och jag tänker på en bok som skaver i mig, som jag vet är poppis. Och det är Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande. Som jag inte gillar. Mm. Gillat alls. Och ni kanske vill veta varför?
Ja.
Ja.
Jag gillar inte den därför att jag tycker att karaktärsutvecklingen är noll. Mm. Alltså, vi blir presenterade för Esther och sen så händer det absolut ingenting med hennes karaktär på 220 sidor eller vad den här boken är. Och sen så tar det slut. Alltså jag är inte irriterad på Hugo Rask och att han inte vill ha henne och hela den här grejen. Jag är liksom, och det har jag läst recensioner om också, att det är folk irriterade på henne, att hon inte tar tag i sitt liv och så vidare. Men det är inte riktigt det jag pratar om här, även om jag är irriterad på det också. Jag är irriterad på författaren här, att jag tycker att det sker noll karaktärsutveckling. Därför tycker jag inte om den boken.
Mm-hmm. Faktiskt inte tänkt på det, men du har ju rätt i det. Det är ju samma, hon utvecklas inte överhuvudtaget. Nej, eller hon kommer fram till någonstans sen och slutar att hon inte vill ha honom. Det är väl där hon hamnar.
Och sen är den ju också skriven då på den här kanslisvenskan som jag liksom bara, give me a break, verkligen. Så här, ge mig lite skönmålning och lite utfyllnad och lite härlig litteratur. Ge mig inte byråkratsvenskan.
Oh, jag älskar den här boken. Ja. Alltså. Mm. Ja. Har du läst den?
Nej, jag har inte läst.
Nej.
Har du inte läst den?
Nej, jag har inte läst den. Det finns böcker jag inte läst.
Är det sant?
Ganska många faktiskt. Ja. Okay. Ja, sorry.
Ja, men det var mitt bidrag till debatten. Mm. Mm. So shoot me now.
Ja,
okay.
Min diss är den här. Fredrik Backmans Bönstad. Har du läst?
Nej.
Lite.
Ja.
Inte hela.
Nej, alltså, han är ju jättebra på att skriva så. Han kan ju absolut skriva. Men det är någonting... det står till och med på baksidan vad det är jag inte gillar. Vad betyder ett lag för en stad? Vad betyder en sport för en familj? Vad betyder en enda match för ett samhälle som kämpar för sin överlevnad? Bara allt. Den betyder bara allt. Och det är typ det som jag inte gillar med den här boken. Och där han håller på och skriver sådär i hela den här boken. Om att när du är 15 så har du aldrig haft så bra vänner som du har när du är 15. Alltså det är bara ett endast upprepande av liksom hur han liksom skriver läsaren på näsan hela tiden. Okay. Och talar om för oss vad vi ska känna. Liksom. Jag vet att det är ett grepp som många liksom faller för. Som tycker att alla tycker att han är asbra.
Ja, jag vet, liksom. Den här är tokhylla.
Alltså alla älskar den. Men, och det är just det som
de
alla
har fel.
De har fel. Ja. Ni har fel. Ja. Och det är just det som alla älskar som jag. Så att jag läste typ halva. Jag försökte liksom igen och sen, jag försökte efter ett tag och så, men jag provar igen och så började jag så. Nej, jag fixar inte det. Mm.
Men alltså, en man som heter Ove har jag ju läst halva och den var jag tvungen att lägga bort för att jag tyckte den var så trist. Alltså.
Ja, ja. Men jag kommer ju inte.
Nej, men vi gillar ju Fredrik ändå.
Vad sa du?
Fredrik är väl säkert en...
Han är, jag tror att han är supertrevlig,
ja.
Men... Som sagt, alla älskar den här boken förutom jag. Så att
Alla älskar väl allt han har skrivit?
Ja, det känns lite så. Fast jag älskar inte heller den här boken. Och anledningen är att jag upplevde att det var så himla mycket hockey. Så jag ledsnade. Så jag bara kände såhär, åh nej, det är bara massa skridskor, massa hockey, massa såhär. Och så sa jag det till någon kompis som älskar den. Mm. Ja, men det är inte det den handlar om. Den handlar inte om hockey. Nej, det fattar jag väl. Men det är för mycket hockey för att jag ska vilja läsa vidare.
Det handlar om att växa upp i en småstad.
Ja, exakt.
Hockey och så lite såhär hederskultur på svenska typ.
Ja,
och jag kom inte så långt liksom. För att redan i inledningen så står det ju så här typ. Sent en kväll i slutet av mars tog en tonåring ett dubbelpipigt hagelgevär i handen. Gick rakt ut i skogen, satte vapnet mot en människas panna och tryckte av. Det här är historien och vi hamnade där. Och det här håller han på med sen ungefär vartannat kapitel och talar om att snart händer det här hemska nu som håller på. Och det är liksom så här, men sen är han ju bra på karaktärsbeskrivning och allt det här. Väldigt varm liksom blick på människor och sådär. Men den här övertydligheten, nej.
Okej. Okay.
Mm. Ja, mitt boktips har jag inte heller med mig. Jag har inte kvar boken. Det är 100-åringen.
Okay. Oh, men det är lite alltså, superpoppis.
Ja, superpoppis. Ja. Alla sa ju att den var jättebra. Alla köpte den.
Och 100-åringen är väl en bok som har just sålt?
Ja, hur mycket som helst. Och då tänkte jag, det är klart, jag måste ju testa den. Jag kan bli lite... så här, bara man vet att den säljer jättemycket så kan också bli så här, vad är det? Och då kan jag nästan bli ointresserad bara för det. Men så i alla fall så läste jag den där. Eller jag började och läste ganska, inte vet jag, inte jättelångt men en bit. Men sen lade jag bort den för att dels, jag sa ju det innan, att jag har svårt med humor i bokform. Det blir lätt lite töntigt i min hjärna tyvärr. Men, och när den där elefanten, har ni läst den?
Nej.
Ni har inte läst
Jag läste en sida och sen bara, nej, det här funkar inte alls.
Alltså i början tyckte jag om den. Då är det liksom, jag låg och småskrattade så här.
Men... Det är något med tonen i den. Ja, förlåt.
Men just när den där elefanten kom in i alla fall, då kände jag bara så här, nej, det är för konstigt.
Vadå, vad är
bara.
Den elefanten?
Det kommer ju, alltså det är en tjej som har en elefant i garaget typ, eller så här. Jaha, okay. Så det är hennes husdjur typ. Nej, men alltså.
Det låter lite kul.
Nej.
Om det är ett sätt. Trångt garage. Trängas med en bil i garaget.
Nej, men det är väl kanske inte ett garage då. Det är kanske är någon, ja, skitsamma. Jag hade svårt för den, hela morten.
Tre populära böcker som vi inte uppskattar.
Mm. Men intressant att ni inte liksom har läst den.
Ja, men det vissa man tror ju verkligen man någonstans alla... att man inte, jag visste nästan innan att hon skulle gilla den här. Mm. Men jag tänkte så här, jag gick på den liksom, så här, men jag ska läsa den här. Alla det har vi redan.
Man kan ju se ett skivomslag eller någonting ibland och känna så här, det här bandet kommer inte jag gilla. Det finns ju massor av filmer samma sak, att den här vill jag inte se.
Precis. Men jag undrar också hur många som köpte den där boken och inte läste ut den.
100-åringen?
Det brukar jag fundera på ibland. Eftersom det vart en sån där som alla köpte. Verkligen.
Årets julklapp.
Ja, men nästan så vart det väl.
Ah, okay. Ja.
Ja, från diss till hiss. Nu ska vi prata om lite böcker som vi faktiskt gillar. Mm. Och en som jag vill tipsa om är den här, Nina Lyckes Nej och åter nej. Nu har jag tagit av omslaget för att jag vill inte förstöra mina omslag när jag går omkring med böckerna i väskan. Men i alla fall, har ni läst den?
Nej.
Nej och åter nej.
Nej och åter nej. Den här är ju då en utav de 12 nominerade böckerna till årets bok. Mm. Och jag hade tänkt att läsa typ alla eller något. Och det här är den andra jag läser. Och jag gillar den här jättemycket. Det är också en satir som vi pratade om, vi hör av oss innan. Det här är ju ingen novellsamling då, utan det är en roman. Och det handlar om tre personer. Det är Ingrid och Jan som är gifta. Och Hanne som är kollega till Jan. Och har liksom inte hoppat på det där tåget, liksom, familjetåget. Och det börjar med att vi liksom får träffa Ingrid och hon är så irriterad på typ allt i livet. Liksom. Och det är väldigt roligt för det är väldigt träffsäkert. Hon plockar upp liksom så här PK, alltså just att man får inte prata illa om några. Ja, sådär. Det är väldigt sådär samtids...
Men den utspelar sig i nutid?
Ja, den är nu precis nutid.
Okej.
Okay. Ja,
i storstad eller på landsbygden?
I Norge, jag tror det är Oslo.
Ja.
Ja. Och och sen är de är liksom lite trötta på sina liv och sådär och sådär och nej, men jag gillar den jättemycket. Den är skarp och den är vass och den är väldigt rolig, fast inte på det där liksom humorsättet att man ska liksom gapskratta, utan det är mer så här.
En relationsroman.
Ja, det kan man väl säga. Eller
har hon skrivit saker förut också?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har aldrig talat om den innan. Jag tror att hon, och det har hon gjort, men jag tror att det här är den första som är utgiven i Sverige. Och, men hon har varit lite out and about här nu i media i och med att hon, för den är ganska ny den här. Så den kan jag verkligen rekommendera.
Okej, grymt.
Vad har ni med er?
Ja, du eller jag?
Du?
Ja. Jag har med mig den här, Idilia Dubs dagbok.
Okej.
Okay. Så ser den ut. Den fick jag. Jag var ute på en signering och träffade en, kom fram en man och började prata med mig. Och så sa han, du, jag har en bok jag måste skicka till dig. Så skickade han den här till mig och han var filmproducent och har skrivit den här filmen Ha ett underbart liv.
Okay.
En kultfilm. Ja, skitsamma. Det var länge sedan som han skrev den. I vilket fall som helst, den här boken blev jag jätteglad för att jag fick. För det är ingen bok jag skulle valt på omslaget. Nej. Definitivt inte. Lite så. Det handlar om en tjej, det här är en sann historia. Det handlar om Idilia, hon är 17 år, åker med sina föräldrar till, de åker ner, de ska resa längs med Ren och stanna på massa olika småstäder. Och en dag, nu går jag väldigt fort fram här, en dag så är hon spårlöst försvunnen. Och det står allting på baksidan, så det är ingen spoiler, men hon försvinner alltså och... De letar ju och letar och letar och letar, hon och hennes familj och en kille som hon har träffat längs den här resans gång då. Och det här är 1851. Och i det här området som de är så finns det massa gamla ruiner och sådär. Och då efter 10 år efter hennes död så hittar de rester från hennes kropp i en av de här ruinerna. Och då tror ju de att men nu har ju liksom en del av gåtan då löst sig. Det är bara det att när de sen ska plocka ner det här tornet, för det är gammalt och skruttigt så de ska bygga om det, då hittar de hennes dagbok. Så man får ju följa henne ända in i sista minuten ungefär. Mm-hmm. Så man vet ju redan från start att hon kommer att försvinna, men man vet inte hur, för det är ju ett mysterium. Liksom. Okay. Så det är så att när den här dagboken då hittas, då är det en av hennes bästa väninnor som tar hand om dagboken och skriver en roman, den här. Men det är inte något förlag som vill ge ut den. Så den glöms bort, och sen på 1900-talet, nej det var till och med 2000-talet tror jag, då hittas den här i, vad heter manuset då? Så då ger de ut den.
Okay.
Och det är jätteintressant, men den är ju... Det är ju en dagboksformat. Det finns till och med bilder från det stället som hon är på. Lite så här. Men det som är intressant är ju att det är ju dagboksformat på ett sätt. Så den är ju inte skriven med så här som vi är vana vid, alltså gestaltning och sånt. Men den är så, man kan inte lägga bort den. Liksom.
Jag tänker på Blair Witch Project när jag hör det här.
Jag vet inte.
Alltså när de, jo, men den här skräckfilmen som är en fejkad, alltså de hittar en kamera som 4 ungdomar har haft med sig ut i skogen.
Mm-hmm.
Och ungdomarna är försvunna eller döda.
Har du inte sett den?
Förlåt.
Och så tittar man då på den här filmen där de filmar sin egen undergång, så att säga.
Precis.
Men
precis.
Jag tänkte på Expeditionen av B. Usman när du började prata om den där.
Oh.
Jaha, nej, den har jag inte heller
läst. Det är ju ett boktips.
Mm. Gud, det är verkligen ett boktips.
Ja, det är.
Sjukt bra.
Mm. Mm. Mm.
Läs den.
Ja. Ja, det var mitt.
Ja, vad spännande.
Mm. Ja, jätte...
Och jag tänkte prata med er om, alltså ni känner ju mig vid det här laget, jag brukar ju köra ångesttåget.
Mm,
det är ju
det
en tradition
vi.
Som vi har i det här. Ja. Jag tänkte inte köra ångesttåget idag.
Okay.
Jag tänkte prata med er om Bodil Malmsten.
Mm.
Jag satt och pratade med en människa för ett tag sedan och så kom vi in på Bodil Malmsten. Och då så sa jag i det här samtalet, men jag har försökt med Bodil Malmsten och jag fattar inte riktigt, jag klarar inte. Så. Va? Gillar du inte Bodil Malmsten? Jag ska ge dig en bok, sa den här personen, som jag tror att du kommer tycka om. Och det var Priset på vatten i Finistère.
Mm.
Mm-hmm. Och då gav jag den en chans. Och den här handlar om Bodil som flyr Sverige. Hon är trött på klyftorna i samhället, urgröpningen av samhällskroppen, bristen på tillit mellan medborgare och myndigheter. Hon ledsnar helt enkelt på Sverige och mycket av det som politik och allt sånt här. Så hon flyr, utan hon säljer sin lägenhet och meddelar inte omgivningen att hon gör det här.
Men är det en sann berättelse?
Det här är en helt sann
självbiografisk berättelse. Det kan vara bra att veta.
Så hon sätter sig i bilen när hon har sålt allt sitt bohag och sin lägenhet och kör på vinst och förlust ner i Europa och hamnar i Finistère, alltså Atlantkusten.
Mm.
Och hittar först en stuga som hon får hyra där och sen ett hus att köpa. Och sen så handlar det ju egentligen om att odla sin trädgård, kan man säga. Nere i Frankrike.
Mm.
Och karaktärerna som finns runt henne. Fantastiska karaktärer, väldigt spännande. Och hur hon, alltså jag har aldrig läst en bok där det är så intressant att läsa om växter och grönska och hur man
håller mycket på där, driver.
Ja, men det är ju liksom en symbol för hennes nya liv, att hon inte längre orkar skriva och att orden är alldeles för små och att liksom livet handlar om helt andra saker för henne. Och sen gör hon kopplingar från den här byn till sin barndomsby. Alltså hon gör en resa, kan man säga, i tiden där vi får följa henne lite som barn i hennes barndomsby via Stockholm till den här framgångsrika författaren till Frankrike finns där. På ett otroligt fyndigt och smart och intelligent och varmt och roligt sätt. Så jag är Bodil-omvänd nu.
Mm, vad härligt.
Kul.
Jag har försökt med några tidigare och de har jag inte alls gillat. Men nu så känner jag att det här självbiografiska, det har kommit till exempel 5 loggböcker som är dagböcker då.
Mm.
De kommer jag absolut att sluka efter det här.
Mm.
Och jag är helt inne på att göra så när jag hittar en författare som jag plötsligt börjar gilla. Då vill jag gärna läsa jättemånga böcker på raken av samma författare för att verkligen fatta hur den här personen jobbar med språk och så. kalla det industrispionage eller vad som helst, men alltså för att verkligen fatta och kanske plocka upp ett och annat liksom guldkornen så här. Men det här är liksom en perfekt ingång tycker jag till Bodil Malmsten om man inte har läst henne tidigare.
Ja, det är smart att välja en som handlar om henne.
Då men är liksom det inte jag läst någonstans att, det, att hennes böcker, eller särskilt de här loggböckerna, för det där är väl...
Det här måste ju vara innan.
Ja, men att jag har läst, jag har förstått det som att de är så här autofiktion, eller vad det nu heter. Okay. Att de är inte helt sanna liksom, utan... Ja.
Och när du säger det så skulle du säkert kunna vara här också. Det är liksom en skicklig författare
som precis.
Med ett par penseldrag målar upp så att man ser det framför sig. Så. Trolig naturromantik, alltså verkligen. Men ja, ett tips.
Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.